En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det är fortfarande sportlovstider och det märks i studion för vi har med oss Ulrika Schenström på länk från Värmland. Hej Ulrika!
Yes, hej! Hej,
hej, hej. Ulrika är moderat ska vi säga och snart ny vd för den gröna liberala tankesmedjan Fores.
Yes, ska
vi säga. Nu, det börjar närma sig. Snart kan vi säga
närma
att det har
snart är det bara det.
Ja, och med, ja, precis. Och med mig i studion sitter från Aftonbladets ledarredaktion Anders Lindberg.
Hej, hej.
Och Jenny Wemberg.
Hallå.
Hallå, hallå. Och jag heter Anna Andersson. Vi ska prata mycket S-kris, men jag tänkte börja med vad jag tycker var den stora nyheten igår. Nämligen att Jan Björklund ska vara med i Let's Dance.
Ja!
Ja!
Så peppigt!
Såg ni den lilla trailern? Jag blev så glad.
Jag älskade den.
Ja, jag tycker också att det här är väldigt coolt faktiskt, att Jan vågar ställa upp i sånt här.
Det är
ändå
sånt.
Ganska modigt, håll med om det.
Jag håller helt med om det, Anders är jätteskeptisk ut.
Nej, jag tycker det är jättebra att han är med.
Ja, men det,
engelska politiker brukar ju göra det när de Dancing
vill bli
populära
med det.
Ja, och även i USA tror jag att det har förekommit gamla avdankade, ja. Men jag blev jätteglad att se den i alla fall. Det är en gammal sanning i svensk politik att centerpartisterna är de som dansar bäst. Hur står sig liberaler? Någon som vet?
Det är nog bara alltså, du som jag, vet, jag, Ulrika.
Jag vet faktiskt inte. Men centerpartister ska kunna bugga framförallt har jag fått för mig. Men det kanske jag har fel, nu får jag väl...
Ja, det låter väl rimligt.
Ja, jag har hört samma sak. Buggar. Jag tycker att vi säger att det är så. Jag önskar Jan Björklund all lycka till i alla fall, kan jag säga. Jag tycker det ska verkligen bli jättekul.
Men det finns ju mycket bra filmer på nätet.
Jag kommer att titta på Let's Dance.
Men det finns ju mycket bra filmer från Alliansens tid där Alliansen dansar på olika sätt.
Ja, nu tänker du säkert på Moderaternas dans.
Vänta bara till nästa stämma när Liberalerna dansar rumba. Då kommer vi bli imponerade allihop, ska jag säga. Okej, vi går vidare nu till den riktiga politiken. Det börjar bli en etablerad sanning att Socialdemokraterna befinner sig i en djup kris och det mumlas allt mer om att Stefan Löfven borde bytas ut. Han har själv sagt att han ska sitta kvar över nästa val. Men som sagt, det mullrar i leden och vi pratade förra veckan om LOs debattartikel där de helt enkelt krävde att släpp januariavtalet och låt jämlikheten gå före. Men kommer Stefan Löfven sitta kvar över nästa val?
Vem börjar?
Anders?
Jag vet inte. Eller jag tror det. Jag tror att han sitter kvar. Jag tror också att han har ganska mycket större stöd än vad det ser ut utifrån. Om man liksom lyssnar inåt i S, då är det ingen egentligen som av någon vidare betydelse som kräver hans avgång eller som vill se något annat. Och det beror ju på att om han avgår så är risken att han tar regeringsmakten med sig.
Mm. Vänta, vi återkommer. Vi ska bara höra först. Jenny, vad tror du?
Nej, jag tror inte han kommer att sitta över nästa val. Det är ju ganska uppenbart att sådana som Mardalan Shekarabi exempel vis håller på att positionera sig inför ett framtida ledarbyte, tycker jag. När man tittar på hans aktivitet gentemot väljarna, hans aktiviteter i sociala medier och att han är väldigt snabb på att ta debatter. Så att det finns väl ganska många tecken på att stödet för Löfven, oavsett, så är det något som rör på sig i det socialdemokratiska
partiet. Det
verkar
nästan finnas en tendens i så här snöboll, att när det väl börjar rulla så kan det gå rätt fort, eller? Det var väl ganska nyss man började prata om Löfvens eventuella avgång.
Jag skulle säga att det finns egentligen ingen större intern rörelse kring Löfven och har inte funnits heller under rätt lång tid. Däremot har det ju funnits väldigt mycket kritik mot hans partisekreterare. Och jag tror att en del av den kritiken, den är nog kod för att det egentligen är kritik mot Löfven. Och han har liksom inte gjort något åt den där kritiken under ganska lång tid. Och nu tror jag att vi står i en slags läge när så att säga, de som har varit sura på att partiorganisationen inte fungerar, som är sur på januariavtalet, som haft kritik mot så här, valrörelserna, de liksom byter mål nu.
Okej, man släpper upp. Vi ska släppa in Ulrika bara, vad tror du?
Ja, tack för att jag fick komma
med här. Ja, varsågod. Du är med i sändning.
Jag är inte alls... Ja, jo, så här tänker jag. Jag har ju alltid trott att Stefan Löfven kommer att sitta kvar hur länge som helst. Jag har nästan tänkt med honom som Helmut Kohl på något sätt. Han hamnade där, ingen förstod varför, och sen fick man bära ut honom efter väldigt, väldigt lång tid. Men med tanke på den enorma kris som är nu, så borde väl kanske någon, jag vet inte vem någon är, men någon har tänkt till att det kanske hänger ihop med ledarskapet av partiet, med ledarskapet av LO, alltså hela arbetarrörelsen. Och jag tänker att om någon hade tänkt, så kanske man skulle kunna ha tänkt att Karl-Petter Thorwaldsson borde ta över ledarskapet för partiet, och sen kunde ju Tobias Baudin bli LO-ordförande. Mm-hmm. Så jag tänker,
du har tänkt ut en lösning åt de här.
Jag liksom tänker lite så, att någon borde ha tänkt det, men jag har säkert jättefel.
Jag har ingen aning. Jenny viftade, vad ville du säga?
Man ska väl också komma ihåg att Socialdemokraternas största problem just nu är inte partiets partiordförande, utan det är ju det parlamentariska läget, att man har ett januariavtal som är ganska illa omtyckt bland väldigt många socialdemokrater. Och sen skulle det vara så att frågan om Stefan Löfvens ledarskap ställs på sin spets, så är det ju, det står egentligen inte en lång radda av, ja, men solklara namn för att ta över.
Nej.
Folk är ganska nöjda, precis som Anders sa tidigare. Folk, så här, pratar man med socialdemokrater, så är de ganska eniga om att, ja, men han är bra för partiet internt. Han är en ganska hygglig prick. Eller en väldigt hygglig prick, ska jag säga, inte ganska. Han har lyckats åstadkomma en rad överenskommelser som faktiskt i grunden har varit förutsättningen för att överhuvudtaget kunna regera Sverige.
Men de här, det man brukar lyfta fram är ju inte minst hans liksom retoriska brister. Det är ju minst två intervjuer nu i vinter som har blivit så här, lite fått magplaskrecensioner, får man säga, när det handlade om integrationen, migrationen och nu senast ungdomsrånen. Vad betyder inte det någonting? Alltså, är inte det jätteviktigt med en partiledare som kan kommunicera rakt och begripligt?
Alltså, jag skulle säga att han har ju trots allt lyckats bli vald till statsminister två gånger nu. Två mandatperioder. Så det är ju, då är inte den retoriska förmågan kanske det som folk har funderat mest på, utan just liksom politikens innehåll och så. Sen så tror jag någonstans att Löfven är bättre retoriker, eller jag tycker att han är bättre retoriker än vad som liksom, vad borgerligheten försöker på något sätt måla honom som. Däremot just det här debattformatet i tv, där är ju inte hans starka sida, utan den är ju att vara ute och träffa folk. Så hade jag varit liksom, hade jag varit sossarna, så hade jag nog försökt ha honom där och sen helt enkelt hoppa över den där typen av liksom debatter.
Men kan man göra det? Kan man inte?
Nej, det kan man inte göra. Man kan inte ha
man kan
statsministern och partiledaren inte vara med.
Men här är på olika sidor.
Något vi faktiskt glömmer bort i det här samtalet är att säga, ja, här kanske inte är kanon i debatter. Det finns absolut större retoriker, retoriskt begåvade människor än Stefan Löfven. Men när det verkligen gällde, när Sverige ställdes inför ett terrorattentat på Drottninggatan och människor dog, då stod han där som en landsfader och sa rätt saker. Det är många andra politiker som hade misslyckats i den situationen, men han gjorde inte det.
Men
det är faktiskt,
det är skitsamma
hur det går i en riksdagsdebatt. Vad som avgör styrkan i en politiker är ju hur man hanterar ett läge som terrorattentatet på Drottninggatan.
Okej, Ulrika.
Alltså, jag vill bara understryka här att jag har ingenting emot Stefan Löfven, men han har opinionssiffror som är skräckinjagande för tillfället, och han har ett jätteproblem att få ihop sin arbetarrörelse som håller på att allihopa springa iväg och bli sverigedemokrater. Sen om det är Stefan Löfvens fel, eller om det är LOs fel, eller om det är något annat fel. Det kanske är samarbetet i januariavtalet som är fel, men något är fel.
Ja, och, alltså, det är ju många som säger det, eller, och som också, som Jenny nämnde här nyss, att många menar att problemet är inte Stefan Löfven, utan det är faktiskt innehållet i politiken. Och man,
jo, men då är det ju också förmågan. Om man är chef, så är man chef. Får han inte fram rätt reformförslag, gör han inte rätt saker, så spelar det ingen roll om det är Kalle och Lisa på utredningsavdelningen som har fel, utan det är han som inte har fått fram det. Hur bra han än är på vissa saker, och jag tycker också att han var väldigt bra när det hände terrorattentat, men nu var det ju frågan här om hur han ska få, och hur Socialdemokraterna ska komma på fötter igen. Och det är ju liksom...
trots allt till syvende och sist hans problem.
Mm. Here, here. Ja, han är ju också alldeles för kompromissvillig. Den här Stefan Löfven är som bäst när han pratar med människor som han väldigt uppenbart relaterar till. När han står inför LO medlemmar och håller tal, när han står på en partikongress och håller tal i sammanhang där han är.
Men det är ju hemma, LO-medlemmarna som sviker.
Men jo, absolut. Men det finns ju sammanhang där han är en bättre retoriker än i de här tv-sända debatterna. Men det är ju precis som Ulrika säger. Det är väl klart att den som är chef är den som någonstans måste iträda ansvaret för det som är problemet i ett parti. Han är absolut en del av problemet, men kanske inte huvudproblemet. Sen borde han faktiskt vara lite mer passionerad kring sig, ja men, politiska reformer och inte vara så jävla glad alltid över att han har kompromissat med Moderaterna, Liberalerna och Centern. Det är inte vad man röstar på Socialdemokraterna för som väljare.
Ja, men för det är lite dit jag egentligen har försökt vara på väg här. Att Anders Åse, Stefan Löfven och januariavtalet. Tror ni att väljarna idag vet vad socialdemokratisk politik är? Alltså bara Socialdemokraterna, om de fick bestämma. Tror ni att svenska väljarna vet det idag?
Alltså, jag tror man vet vad man får. Man får ungefär det här som vi ser nu.
Ja, men då skulle du inte få januariavtalet om sossarna hade majoritet.
Alltså, förra gången fanns det decemberöverenskommelsen, sen blev det januariavtalet. Alltså alla, så, jag menar, människor som ser väl att politiken idag är väldigt komplicerad på grund av SD. Och jag tror att det finns ett slags stöd för att regera Sverige utan att liksom SD ska få ett inflytande. Och sen så, men alternativet till januariavtalet är ju förmodligen någon slags SD-inflytande, och då har ändå folk accepterat det. Och jag tror att det ligger liksom under det här att det inte är några större protester, det är inget så här dramatiskt fall eller någonting. Däremot vad det är, tror jag, och det är det som är sossarnas problem, det är att de är inte passionerade för någonting. Det är passionen liksom, det här brinnet, att man verkligen vill någonting.
Nej, men de brinner ju supermycket för kompromisser med Moderaterna, Liberalerna och Centern. Det är ju typ deras livsluft.
Men, och det är ju ett problem att de gör det. Men det kan ju vara så att Stefan Löfven är rätt person på fel plats. Han kanske skulle helt enkelt ha varit på LO istället och hedrat parternas uppgörelse istället. Eftersom han verkar bete sig som hela 73-punktsprogrammet är en uppgörelse mellan parterna.
Fast jag tror ju någonstans ändå att, jag menar, januariavtalet är inget kollektivavtal. Det är ingenting som folk behöver följa på det sättet. Och så länge sossarna tror det, så är det liksom, då sitter vi ju fast.
Så är det ju ett problem.
Så är det ju ett problem. Men tittar vi i sak, så har ju delar av det redan fallit. Den här punkten om att Vänsterpartiet inte ska ha ett inflytande följer ju ganska spektakulärt. Vi ser Arbetsförmedlingen föll. Jag skulle inte bli ledsen om LAS och marknadshyror och sånt där faller också. Alltså, det är inte alls omöjligt att det här avtalet kan komma att förhandlas om. Det är parterna, eller partierna, äger ju det här avtalet. Och ett kollektivavtal är ju skrivet på ett eller två eller sådär. Det kan ju skrivet ganska olika tidsramar. Men det här avtalet förhandlas ju om varje budgetprocess. Och det, så de borde ju kunna ändra, tycker jag, på de punkterna där de förlorar. Och om man tänker att väljarna på grund av ökad ojämlikhet och sociala klyftor går till SD, då borde ju även Centern och Liberalerna tycka att det är ganska dåligt att ändra sig.
Mm. Någon som vill tillägga något där? Eller ska vi bara måste också få bara spekulera lite grann i det här, tillbaka från början, om Löfven skulle avgå. På Expressens debattsida idag så är det en S-märkt statsvetare, jag tror han heter Enoksson, som säger att Socialdemokraternas räddning heter Håkan Juholt. Han borde komma hem från Reykjavik och rädda partiet.
Har man inte provat den en gång?
Ja, han kanske borde få en ny chans.
Nej.
Okej. Vilka ser ni annars då? Ulrika har nämnt Thorvaldsson, Jenny har nämnt Shekarabi.
Nej, jag har verkligen inte. Jag har nämnt honom som någon som faktiskt väldigt tydligt håller på att bedriva ett positioneringsarbete inför den eventualitet.
Jag håller helt med dig, han är nästan övertydlig i sitt positionering.
Men håller inte Strandhäll på med något liknande, undrar jag?
Jo, det gör hon. Ja, Peter Hultqvist.
Ja, men det slår...
Hultabulta är tillbaka!
Nu blev du lycklig, Ulrika.
Men det självklara namnet Anders Ygeman känns ju som att han har dalat lite i liksom spekulationerna.
Han var ju till och med poppis i moderata kretsar ett tag när han var justitieminister.
Gud, vi minns Ygemanian.
Ygemanian, det var tider. Men sen Magdalena Andersson är ju då kronprinsessa fortfarande.
Hon är det alltså?
Alltså som,
för vem då?
Ja, för de som bestämmer.
Absolut, men det var en fråga.
Ja, Stefan Löfven tror jag skulle jag säga. Jag menar, han skickar ju fram henne i Almedalen och han har ju liksom tydligt visat att hon ändå ska på något sätt ta över. Och det är ju faktiskt finansministrar som har blivit partiledare förr. Sen vill hon ju inte, men det är ju å andra sidan inget som folk brukar ta hänsyn till. Det ville väl inte Löfven heller.
Nu sitter han här och gäddorna slår i vassen, det hör man ju tydligt.
Men sen undrar jag undrar om inte ett helt annat namn håller på att segla upp än de ni har nämnt, och det är Ann Linde.
Hon har dykt upp här de senaste två veckorna, så det är någon som jobbar på det här.
Dels är hon väldigt, hon har ju liksom gått den här riktigt långa sossevägen liksom. Jobbat på alla ställen man kan jobba på, känner alla människor, typ bokstavligen alla människor i hela partiet. Känner alla människor ute i Europa. Hon har jobbat även på den nivån i sosseriet. Så att hon har liksom kontaktnäten. Och hon är en väldigt ideologisk politiker. Jag tycker det är intressant. Hon börjar segla upp där.
Roligt att det är så många namn, är det inte?
Nej, det verkar vara lite huggsexta av positionen.
Ja, vi har en faktiskt glad hund där hos Ulrika i bakgrunden.
Det tyckte jag var trevligt faktiskt.
Hörde, en grej till, liten annan sak. I 73-punktsprogrammet så ligger ju bland arbetsrätten. Och där skrev LO i sin DN-debatt att rör inte arbetsrätten. Men det håller man ju på med. Det finns en statlig utredning som tittar. Och tidningen Arbetet rapporterade förra veckan att det finns ett förslag med där om att företag med mindre än 15 anställda så ska man inte kunna ogiltigförklara uppsägningar av personliga skäl. Det här kommer ju knappast göra LO gladare, eller?
Nej, det här är ju en centerpartistvinst igen. Det är liksom Arbetsförmedlingen 2.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, men det är ju ett helt horribelt förslag.
Varför då?
Därför att en ganska stor del av arbetsmarknaden består av företag med mindre än 15 anställda. Och i det läget så skulle du alltså kunna säga upp någon i princip utan att ha rätt att göra det. För du kan inte liksom pröva det på något sätt. Och du kan själv välja, för personliga skäl kan ju vara precis vad som helst. Du kanske är osams med chefen, du kanske är sjukskriven mycket, du kanske inte hänger med riktigt i datautvecklingen. Och sen så kan du ju strunta i vidareutbildningar, du kan strunta i att ta hand om arbetsmiljön och sen säger upp folk istället. Och så kan du inte göra något åt det från facket. Du kan liksom inte överklaga eller någonting om det här förslaget ska bli verklighet. Så att jag skulle säga att det här är ett riktigt grundskott mot hela arbetsrätten. Mm. Och det här är heller inte, liksom, det är inte turordningsreglerna i LAS det här handlar om. Turordningsreglerna i LAS, det är illa nog att man pratar om dem. Men det här är mycket, mycket, mycket farligt. Eftersom du blir helt rättslös i stora delar av arbetsmarknaden.
Men nu har vi ju inte sett slutet på den här utredningen heller. För att i den här artikeln från Arbetet så avslutades det ju också med att facket skulle få ytterligare in någonting där innan maj när den skulle komma. Så att vi får väl se hur den där ser ut.
Men ja, även siffran 15 anställda.
Att säga till om.
Mm. Det vill säga att även 15 anställda verkade vara uppe för diskussion. Alltså var gränsen skulle gå.
Fast själva idén med det svenska anställningsskyddet, det är ju att du måste ha någon form av saklig grund för att säga upp människor. Och om du då kan säga upp människor med personliga skäl utan att det finns någon som helst möjlighet att liksom utmana det, då skulle det här bli verklighet. Då raderar man ut stora delar av anställningstryggheten för väldigt stora grupper. Och då ändrar man helt maktbalansen på arbetsmarknaden. Och Stefan Löfven lovade faktiskt att den inte skulle ändra maktbalansen. Det står i samma punkt i januariavtalet.
Men nej, men det levererar ju helt plötsligt Löfven en reform. Och då är inte den bra.
Trodde du att vi skulle tycka det, Ulrika?
Jag måste ju bara få påpeka det här. Det är ju ändå förvarsen om att han inte levererar.
Nej, men,
här är det ju hela nya grejer.
Ja, men vi menar bra reformer.
Alla småföretagare kommer bli lyckliga.
Och sen vi tänkte mer så här kraftigt socialistiska reformer. Ja, men, okay, nej, men det är
väl, ni vill säga
här, det är väl självklart, om det här skulle bli verklighet, då är det verkligen en omstrukturering av hela anställningstryggheten. Och det är en erosion av, det liksom eroderar människors rättigheter på arbetsmarknaden och ger en enorm makt åt arbetsgivarna. Det är ju fruktansvärt.
Mm, och det kan ske under Stefan Löfven?
Jag tror inte det kan ske alls. Nej. Jag tror det här är för dumt. Alltså, det finns ingenting som facket skulle kunna få som skulle kunna uppväga detta. Utan i sådana fall handlar det ju om att man får ju sänka förslaget i riksdagen. Det här är så korkat att en socialdemokratisk liksom, regering kan inte rimligen göra en sån här reform.
Vi får väl
det här. Det finns ju ingen väg
tillbaka. Vänta, Ulrika. Mm.
Men lek nu med tanken att det faktiskt blir så här. Nu tror jag inte den kommer landa så som det stod i den här artikeln jag läste helt och hållet. Men låt säga att det nu skulle liksom ske någonting. Tror inte ni att det kommer bli ännu värre då med tappet mot till Sverigedemokraterna och LO kommer få ännu större problem? Så att hur ska Stefan Löfven vända det här då och vrida på det här om det liksom inte löser sig att han får ordning på arbetarrörelsen överhuvudtaget? Vad ska han göra nu då?
Alltså om det här förslaget skulle bli verklighet, då kommer ju naturligtvis LO-medlemmarna inte att rösta på sossarna. Så är det ju.
Nej.
Och vad de sen går, det vet vi ju inte. Några går till SD, några går till V kanske, så att säga. Men
vi diskuterar ju ändå sossarnas kris rent generellt, så att det här är ju inte direkt, det här blir ju inte så bra.
Hur länge skulle, vi har ju ändå sett att det går att pressa tillbaka den här typen av idiotförslag, som ju även omstruktureringen av Arbetsförmedlingen utgjorde.
Det här förslaget skulle kunna få stöd i riksdagen?
Nej, men det skulle väcka ramaskri bland helt vanliga svenskar som faktiskt är de som går och röstar vart fjärde år på partierna. Jag tror att det här är en fråga som rör väldigt många svenskar och som skulle väcka stor uppmärksamhet oavsett liksom, om man är LO-medlem eller inte. Jag tror att verkligheten kommer att ta hand om det här. Om det skulle läggas fram som ett skarpt förslag.
Men sen ska man vara medveten om också att det är ju långt utanför LO-grupperna som berörs av det här förslaget. Ja. För LO-grupper är ju ofta, de har ju ofta anställningar. Det kan ju också vara om industrin är större, företag eller kommunsektorn är större och sådär. Men här pratar vi också om att alla tjänstemän, det här gäller ju hela arbetsmarknaden. Och tittar vi på så här små tjänsteföretag eller vi tittar på hela liksom de här alltså stora tjänstemannagrupper. Där de på arbetsmarknaden har konstruktionen att de har ett trygghetsavtal, de har möjligheten att utbilda sig vidare om någonting skulle hända, man har en turordning, man har liksom fasta spelregler. Allt det skulle ryckas undan genom att du inte behöver följa någon turordning överhuvudtaget, utan du kan säga upp människor av personliga skäl. Det vill säga ingenting skulle gälla längre för de här stora tjänstemannagrupperna. Och det gör att jag kan inte tänka mig att liksom någon grupp skulle acceptera det här. Även så att säga borgerliga väljare skulle ju drabbas av de här sakerna.
Ja, vi får se. Det blir spännande. I slutet av maj skulle förslaget läggas fram, va? Eller?
Ja,
just det.
Hela utredningen.
Ja, hela utredningen presenteras då. Vår sista punkt på programmet, det är ju så att det är ju inte bara Socialdemokraterna i januariavtalet som vi väl känner till. Det är ju ytterligare tre partier och ett parti av dem är Liberalerna. Och Nyamko Sabuni var intervjuad i Expressen där hon sa lite så här svävande att ja, det är väl inte alls omöjligt att vi lämnar januariavtalet före valet 2022. För att man vill profilera sin egen politik. Hur ska man tolka det? Hänger det löst nu eller är det bara sånt som hon måste säga?
Hon är ganska många ute i kommunerna i partiet som är missnöjda med januariavtalet och inte tycker att det gynnar Liberalerna. Det tycker jag är ganska gnälligt. De har ju fått igenom jättemånga punkter, väldigt uppenbart, i januariavtalet. Jag vet inte vad mer de vill ha. Att det går dåligt för Liberalerna handlar väl om en rad andra saker än januariavtalet.
Men har de inte varit ganska dåliga på att lyfta fram sina segrar i januariavtalet? Alltså generellt, eller? Jag tycker man hör ju inte mycket av Liberalerna.
Slopad värnskatt.
Till exempel.
Massa skolor.
Det har de ju pratat om i 15 år nu och nu har de fått det, men de tar inte till det. Sig. Jag tycker det känns lite som man inte riktigt har någon plan.
Nej, och vad gör Sabuni just nu? Alltså hon är väldigt, väldigt frånvarande som partiledare om vi jämför med den dansante Björklund. Mm. Det är väl klart att
ja, men är det inte så att de fortfarande lider av den här liksom, konflikten som fanns inför januariavtalet? Att de inte har kunnat bygga över den klyftan, eller?
Jag tänker också att Liberalerna i grunden är ett ganska onödigt parti. Alltså den position de har. Ja, men den position de har.
Så kan vi också uttrycka det.
Ett onödigt
ja, men
parti.
Den positionen,
det är så oförskämt att säga så.
Nej, det är väl inte oförskämt. Men den position de har överlappar ju ganska mycket med Centern. Liksom ideologiskt. Och det finns, har ju funnits idéer som dyker upp då att slå ihop de där partierna. Det går väl inte av liksom rent partikulturella skäl. Men liksom, vad är poängen med Folkpartiet? Alltså varför finns de?
Värnskatten togs bort.
Jo,
men de har inte påmint sina väljare om det kanske.
Nej, men jag tror att ett parti måste ha ett syfte med att finnas. Annars så kommer förr eller senare väljarna, det blir som bara de närmast sörjande kvar och de är inte 4%. Så att jag tror man ska de borde fundera på att slå ihop sig med Centern eller lägga ner liksom.
Men vad tror ni på riktigt pågår i Liberalen? Så sitter de och grunnar på någon stor plan som ska komma?
Jag tror planen var Sabuni. Alltså det är precis som de här sossarna som sitter och säger att man ska lösa allt genom att byta ut Löfven. Alltså det är inte personfrågor som är så viktiga. Och så, nu trodde de att om nu ska någon som går genom rutan då skulle de ha. Och liksom, det funkar ju inte. Och så hennes första tal i Almedalen handlade om elvägar eller vad det var. Alltså, det funkar inte att tro att det är typ några enkla lösningar för partiet.
Det är som jag alltid har sagt. Man kan gå igenom rutan, men om man inte har en jättestor utredningsavdelning så blir det helt enkelt inga reformer.
Nej, och då står man där när man har gått igenom rutan med tomma händer.
Nej, då blir det elvägar. För det var på hennes förra jobb så höll de väl på med elvägar, om jag fattade rätt. Vad heter de?
Ja. Ångpanneföreningen.
Ångpanneföreningen.
Hon skulle ha använt den där talet i Almedalen till att prata om jämställdhet i framtiden kanske eller någonting sånt där. Det hade nog passat på i Folkpartiet.
Ja, och andra sidan, alltså nu är det, vadå, 8 månader sedan Almedalen. När har man sett henne senast?
På Arlanda när hon skulle på fest.
Nej, men jag tror de skulle ha valt Erik Ullenhag. Jag tror de har valt fel ledare.
Så då spelar ledaren roll då?
Ja, jag tror att den gör det. Så jag ändrar mig där. Och jag tänker så här. Jag ska ändra mig faktiskt.
Så släppte han utredningsavdelningen.
Jag lämnar dig och din utredningsavdelning här nu, Ulrika. Nej, men jag tror faktiskt att det finns en roll för ett socialliberalt parti i Sverige.
Okej, nu ändrar du dig där också.
Därför att Centern... Nuvarande Folkpartiet är inte ett socialliberalt parti. Utan de är ett någon slags kravliberal, batongliberaler. Och det finns inte utrymme liksom till höger för ytterligare några sådana batonger och hårda tagmänniskor. Däremot så saknas det i Sverige ett socialliberalt parti. Så om Folkpartiet hade valt till exempel Erik Ullenhag eller någon socialliberal och valt den politiska inriktningen och sen gått all in på det, då hade det kunnat ha en funktion. Men som det ser ut idag så finns det ingen poäng med Folkpartiet.
Jenny?
Nej, jag tycker också att de borde ha valt Erik Ullenhag. Herregud, vilken skillnad det hade gjort, tror jag. För hur Liberalerna hade framstått, vilka frågor som hade drivits, vilken plats man hade tagit. Nu var väl inte han superlyckad som minister, men jag tror att han hade blivit en ganska bra partiledare, och bara det att han pratade om snällhet inför sin kandidatur till partiordförandeposten tyckte jag var ganska trevligt.
Säger du, jag som inte röstar på Liberalerna?
Nej, inte.
Det är valhemlighet här inne.
Valhemligheten gäller även ledarskribenter.
Det är faktiskt nästan ingen som röstar
på det partiet. Precis. Så att,
statistiskt var jag ganska
vad
säker.
Vad kaxiga ni blev nu.
Ja, nej, men det är naturligtvis som Anders säger. Jag tror också att det finns plats för ett socialliberalt parti. Det är ju dock inte vad Liberalerna är, precis som Anders konstaterar. Och så länge de inte drabbas av den självinsikten att socialliberalismen faktiskt har en plats i svenska partilandskapet, så kommer de nog att skvalpa på där i botten av
De ligger och kämpar om 4%-spärren i de senaste mätningarna. Ulrika, vill du tillägga någonting?
Jag vill bara säga att jag röstar för utredningsavdelningen.
Mm. Jag vill bara säga att jag inte röstar för Liberalerna. Så mycket kan jag säga.
Okej. Okay. Det får bli sista ordet för den här veckan. Tack så mycket Ulrika Schenström i Värmland. Och tack till Anders Lindberg och Jenny Wennberg. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hej, hej!
Hej, hopp!
Hej!